Det var Eido Alfakir som höll i andakten i P1 idag. Du hörde även hans egen musik, Diaspora och Yarab. Producent är jag som heter Marianne Greip.
P1 Dokumentär.
God morgon, hur mår du?
Det är mars, det är perfekt.
Hallå, är du på plats?
Ja, det är jag.
En dag i Sverige.
Det finns en tid för att bygga upp och det finns en tid för att riva ner.
Om 8 människor på 8 platser runt om i landet.
Alltså det är jätteskönt att solen har kommit igen. Jag vill inte ha mer snö.
Hur mår vi? Och vad tänker vi om världen som den ser ut?
Det är som att se någonting på väg mot en katastrof. Man kan ju titta bort.
Lyssna i appen. Sveriges Radio Play.
Nyheter får vi nu i P1 klockan 1:02.
Efter P1-programmet Kalibers avslöjande om vanvård på ett kommunalt serviceboende i Göteborg ska den ansvariga nämnden hålla krismöte senare idag för att diskutera det som kommit fram. Enligt Kaliber har det kommit in runt 400 avvikelserapporter från boendet sedan det öppnades. Men igår kväll kom det uppgifter både till DN och GP om att den högsta chefen för förvaltningen för funktionsstöd redan fått lämna sin tjänst. Något som också nämndens krismöte väntas besluta formellt om senare idag. En överbelastningsattack mot Sveriges Television har gjort att både sajten och appen har påverkats under kvällen och natten. Det finns ingen prognos för när problemen kan vara lösta. Det är oklart om det finns något samband med överbelastningsattackerna mot SVT i söndags och måndags. Attackerna utreds av SVT och MSB. Så utrikes, under natten har det återigen varit en massiv rysk drönarattack mot storstaden Charkiv i Ukraina. Minst 2 personer har dödats och 28 har skadats. Drönarna träffade ett 5 våningar högt bostadshus och 15 lägenheter förstördes, rapporterar Kyiv Independent. Borgmästaren i Charkiv säger att fler offer kan vara begravda under rasmassorna. Så till USA. I Los Angeles har nu soldater från nationalgardet börjat skydda agenter från migrationsmyndigheten ICE när de gör räder mot migranter och griper dem. Det här uppger källor för nyhetsbyrån AP. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom har bett en domstol att blockera Trump-administrationen från att sätta in nationalgardet och marinkåren. Den frågan och den begäran ska tas upp i en federal domstol på torsdag. Ekot klockan 2 i studion, Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
I måndags så drog vi igång en ny serie i 6 avsnitt. Och här är det första.
Min kompis, han brukar köpa snabbmat. Det tar han på delbetalning. Han bara beställer maten och så trycker han klarna, sen får han en faktura.
Svenskarna är ett av de mest belånade folken i världen. Och aldrig tidigare har så många skulder gått till kronofogden.
Jag har ju en kompis som handlar väldigt mycket och hon var ju liksom ganska nära på till och med hamna hos kronofogden liksom, för att hon inte riktigt hade råd att betala av det då. Men typ parfymer, kläder, smink, ja, skor.
I den här serien undersöker vi vilka vinnarna och förlorarna är i skuldsamhället.
Den var liksom delbetalning på ett halvår eller något sånt. Bara standard. Varför ska jag göra det? Det var faktiskt någonting som bara kändes jätteskevt, att lån ska vara liksom så här standardvalet.
Del 1. Pantsatt framtid. Och Mattias som börjar sitt vuxna liv på minus en halv miljon.
I en trea i centrala Norrköping, i ett stökigt rum bakom en stängd dörr, letar 29-åriga Mattias Johansson efter permen där han har samlat sina viktiga papper.
Här kanske lönrum bakom. Men en del har vi rensat ut de här gamla kreditskulderna, för de är avbetalade och borta liksom. Det är inget vi har sparat. Här har vi lite inkasso här.
Mattias har en lång historia av skuldsättning. Under åren från att han flyttade hemifrån fram till idag har han tagit lån på över 500 000 kronor.
Här har vi Alektum Capital. Det är ett lån som var på 20 000 då, som har ökat. Sen har vi ett på Bilecta Inkasso, lånestepp, 20 000. Sen har vi ett på Swedbank som jag fick på 72 000. Det är privatlån utan försäkring. Rakt av, allihopa.
Och där när du går till Swedbank, det är ändå en av storbankerna.
Allt är online. Jag har aldrig skett en muntlig konversation med någon lån någonsin.
Så ingen har frågat dig, vad behöver du 72 000 till?
Jag trycker i bara vad det skulle gå till, klart.
Den här permen innehåller bara en bråkdel av Mattias lånehistorik. Det mest anslängt efterhand då han har lyckats betala av lånen eller bakat ihop dem till nya lån.
Sen har vi ett Nordea banklån som jag fick. Det är ett av de större lånen jag lyckats få tag i. Det var på 160 000 från början. Och det låg på 163 774. Så det var väl en...
Det är Nordea.
Mm, det är Nordea. De gav mig ett sånt. Det är nog det största lånet jag har lyckats få tag i på en summa då, blanco.
De har inte heller frågat dig vad pengarna.
Nej, men de sa att de aldrig skulle egentligen beviljat det där till mig i efterhand när vi har pratat med dem, men det gjorde de ju.
Vad kunde räntorna ligga där på då?
Min sjukaste ränta var på något så här SMS-lån där det var fan var aktiva räntan. Jag har för mig att det var 60% alltså. 60-70% tror jag det var. Någonting.
För Mattias del var det spel på online-kasinon som blev upptakten till skulderna. Bakom en stängd dörr hemma hos sin pappa spelade han på kvällar och nätter. Till en början spelade han nätpoker. Han satsade små summor, aldrig mer pengar än vad han hade på kontot. Men strax innan han skulle flytta hemifrån, han var 20 då, hade han ett gräl med sin pappa. Mattias flydde in på sitt rum.
Den kvällen då så satt jag i mitt rum och mådde dåligt och skulle in och spela lite eller något bara för att driva tiden på datorn. Men jag gick till kasino istället för första gången då i mitt liv och in och började satsa. Och ja, när man väl sitter där, du sugs åt så snabbt så att du, tid och rum försvinner liksom, utan det är bara du och kasino liksom, det finns inget utanför. Den kvällen så tömde jag ju alla sparkonton jag har haft till flytt och rubb och stubb, så jag flyttade ju till Åby utan en krona.
Mattias är helt pank men berättar inte för någon. Och nu när han bor själv tar missbruket fart. Han ska bara vinna tillbaka pengarna han har förlorat, ungefär 50 000 kronor. Sen ska han sluta. Till en början spelar han efter att han har betalat sina räkningar. Det som är kvar på kontot spelar han bort innan nästa lön kommer. Och för att täcka upp sina kostnader, betala mat och annat han behöver, tar han lån.
Jag tror det var ett snabblån då bara på 50 000 som jag visste att jag kunde betala av. Jag har haft väldigt god hand om pengar innan det här. Så att jag vet ju höga räntorna, jag kan allting sånt. Men jag tänkte, ja, men hög ränta på 2 månader, det är inte så farligt, så pejar jag av det sen. Tjuffa, då blir det inte mycket pengar. Men så blir det inte. Och sen går ju de pengarna till spel också. Och sen, ja, det fortsätter i det tåget. Måendet blir sämre. Men jag har alltid varit så att du kan må hur dåligt som helst, men du går till jobb, du sköter dina de här utåt grejerna, så att det spelar ingen roll om jag låg och grät igår över att jag spelade bort några spänn, utan du går till jobbet, du bara rycker upp dig, sen kan du gå hem och gråta när du har jobbat.
Så där håller det på i flera år. Mattias mående går upp och ner. Han har perioder då han är spelfri. Han berättar för sin mamma om sitt spelande och hon hjälper honom att betala skulderna. Men så händer det någonting. Hans farmor går bort, han blir sviken av en vän. Saker som gör att han får ångest, som han dämpar genom att låna och spela och låna igen.
Har du mjölken här?
Ja, gärna lite skräckande.
Det går ytterligare ett år av spelande innan han återigen berättar om sina skulder för sin mamma. Hon ser då till att han får hjälp. Under 3 månader är Mattias inskriven på Game Over, ett behandlingshem för spelmissbrukare i Linköping. Han är 25 år gammal när han kommer ut. Då har han 16 lån och drygt 500 000 kronor i skuld hos kronofogden.
Men du gick in som en ganska nedbruten person.
Ja, jag var så mycket på botten jag någonsin har varit. Jag var det värsta jag varit i mitt liv, tror jag. Då.
Hur kom du ut då?
Bättre, men inte. Jag var ju fortfarande inte bra. Jag var ju väldigt osäker både på framtiden och på mig själv. Och hur det här ska lösas liksom.
När du handlar på nätet, brukar du ta få först, betala sen?
Nej, men det har väl hänt någon gång, men det är inte ofta det händer, gör det inte. Nej. Alltså, oftast så kostar det mycket extra att låna pengar liksom. Eller ja, men typ handla på faktura så kostar det oftast mycket extra, alltså, mer extra liksom.
Idag är drygt 30 000 unga vuxna hos kronofogden. Och det är konsumtionsskulder som är den främsta orsaken till att de hamnat där.
Men det har hänt någon gång att du har valt det?
Ja, men det har det väl absolut gjort. Men då har det väl verkligen varit liksom panik, typ om jag behöver ha någonting. Liksom. Ja, men kanske någon väska eller något.
För de flesta stannar köpet på avbetalning via att det blev dyrare än om de hade betalat hela beloppet direkt. Som för 18-åriga Malda som vi träffar på Stora torget i Falun. Men för några blir de lättillgängliga lånen början på en skuldspiral som påverkar hela deras liv.
Jag heter då Tobias Davidsson och jag arbetar som universitetslektor på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.
Tobias Davidsson har djupintervjuat unga vuxna som är överskuldsatta. Och precis som för Mattias har flera berättat för honom om vilka stora konsekvenser det har fått för deras liv. En av dem berättade till exempel att han har sålt sex för att betala av en skuld.
Och sen så de här pengarna, 2000 spänn eller vad det nu kan vara, då sätter jag mig sen och för över till kronofogden.
Att sälja sex för att betala av skulder är extremt, men inte unikt. Tidigare i år gick socialtjänsten i Värmland ut och varnade för att flera unga kvinnor i länet gjorde samma sak. Men för de allra flesta unga som får skulder hos kronofogden går det såklart inte så långt. Av de som får sin första skuld betalar hälften av den snabbt. Men nästan en fjärdedel är kvar hos kronofogden efter 5 år. Och bland dem är unga överrepresenterade. Tobias Davidsson säger att för de som blir djupt skuldsatta börjar ofta med att de handlar små saker på nätet och väljer alternativet köp nu, betala senare. Som en av de tjejer han intervjuat.
Kläder på Wish, det kunde vara att hon köpte käk. Hon sköt upp betalningar liksom. Och så klarade hon av det tills så att säga hennes inkomst förändrades, hon blev arbetslös. Och då kunde hon inte längre betala.
För att betala konsumtionsskulderna började hon ta snabblån.
Då var skuldfällen igång. Och hon var så rädd också för att hamna i hos kronofogden. Alltså att skulderna skulle komma över dit. Hon tog samlingslån och allt vad det var.
Trots att hon saknade inkomst eller möjlighet att betala av lånen var det inga problem att ta lån efter lån. Långivarna ska egentligen göra en kreditprövning, men Tobias Davidsson säger att de ofta är bristfälliga.
Nästan alla vi pratade med berättade att de skickade in fejkade anställningsintyg. Det heter ju också snabblån av en anledning. Hela den där processen i hur man går från ekonomiskt desperat till att ha pengar på fickan, det kan gå på minuter. Det administreras oftast via appar eller hemsidor. Man behöver inte prata med någon.
Det blev en nedåtgående spiral där de fick vända sig till allt mer oseriösa långivare. Men till slut hade de tömt ut alla alternativ och hamnade hos kronofogden. Och då hade skulden som började med småköp på nätet växt rejält.
1,2 miljoner, för det är ett ganska så typiskt fall ändå.
säkert locka tusentals resenärer varje år. Friheten, spänningen.
Flera bolag marknadsför sig på nätet, i filmer och i poddar.
Så glöm nu inte att skanna QR-koden eller tryck på länken i beskrivningen.
Influencers meddelar ofta själva reklambudskapen med direkt tilltal till sina följare.
Och glöm inte att använda rabattkoden EMEN. Tusen tack för att ni tittar, hörni. Ha det bra, så hörs vi snart igen i en ny video. Hej!
Ett av bolagen som riktar in sig på sina reklam är Anyfin. Deras affärsidé är att ta över andra lånebolags kunder. Allt genom en lättillgänglig app.
Ladda ner Anyfin-appen.
Gör så. Tack Anyfin för att ni är med och sponsrar det här avsnittet.
Anyfin har vid upprepade tillfällen kritiserats av Konsumentverket för att i reklamen brista i måttfullhet. Utformningen kan locka konsumenter att fatta oöverlagda beslut att ta lånet, då de uppfattar erbjudandet som extra bra, menar myndigheten.
Ansök om lägre ränta på dina räntebärande lån.
Under produktionen av den här serien hör bolaget självt av sig via sin kommunikationsbyrå till redaktionen för att de har gjort en undersökning om svenskars belåning som de vill att media ska skriva om. Och med tips om en så kallad ekonomihälsoexpert som vi kan intervjua. Vår producent ringer upp kommunikationsbyrån.
Jag kände var jag som jobbade med den här P1-serien om skuldsättningen. Halloj, hej!
Hur står det till idag?
Jo, men det är bra, tack. Hur är det med dig?
De är först välvilligt inställda till att vi intervjuar bolagets vd. Men när vi säger att vi vill ställa frågor om kritiken från Konsumentverket har han plötsligt inte tid.
Omständigheterna har förändrats. Så han som vi har att kunna intervjua, det är ju ekonomihälsoexperten.
Anyfin väljer att till slut bemöta kritiken från Konsumentverket skriftligen. I ett mejl säger de att de uppskattar att Konsumentverket gör måttfullhetskravet och att de nu har anpassat sin marknadsföring efter Konsumentverkets granskning.
Tobias Davidsson säger att lättheten att låna gör att i princip vem som helst riskerar att hamna i skuldfällan. Men att risken ökar för de som har sociala problem i botten.
Det kan ju handla om fattigdom, men det handlar också inte sällan om psykisk ohälsa. Det kan handla om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det kan handla om missbruk. Så att den här typen av vad ska vi säga, klassiska sociala problem innebär en ökad risk.
Och för de som hamnar hos kronofogden får det påtagliga konsekvenser. Det går inte att ta ett bostadslån och det är väldigt svårt att teckna mobilabonnemang eller få ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet. De som har inkomst får löneutmätning. Då får de leva på existensminimum medan kronofogden tar resten av inkomsten för att betala av räntor och skulder. Räntorna ska betalas först och om de är höga tar det ofta väldigt lång tid att beta av själva skulden. Om man inte klarar av att betala räntorna, då växer skulden trots att man betalar stora delar av lönen varje månad.
I regel ser de väldigt mörkt på sin framtid. Många vill inte ens tänka på det.
Men det är såklart ett aktivt val att trycka på en knapp och ta ett lån utan säkerhet.
Naturligtvis har de ett ansvar eventuellt i botten för varför de väl hamnade i skuldsättning, men de tar också det här ansvaret. De straffas ganska så rejält för det här.
Längre fram i den här serien kommer vi att undersöka varför det är så lätt att låna pengar utan säkerhet i Sverige och vad som kan göras för att skydda människor från överskuldsättning.
Forskaren Tobias Davidsson önskar att det byggs in mer långsamhet i låneförfarandet och att de som lånar och de som lånar ut har mycket mer personlig kontakt.
Det jag tänker måste regleras politiskt. Om man är i en situation där man behöver ta ett lån, och det här sa faktiskt flera av de här unga vuxna som vi pratade om, att just att det gick så lätt, att det var så opersonligt, gjorde att jag aldrig hejdade mig. Men så var det någon som berättade att men det var någon gång när jag ansökte om ett lån och bara den här personen frågade, men vad ska du göra med de här pengarna? Som då stoppade jag mig själv. Så Sen behöver då ansvarsfördelningen skifta lite. Tänker vi också då att det bör faktiskt innebära en större risk att ge ut dåliga lån, så att säga.
Under våren 2025 publicerades också forskning från Jönköpings universitet som visar att ekonomisk stress tidigt i livet påtagligt ökar risken för depression när man blir äldre. Kronisk stress påverkar hjärnans förmåga att hantera känslor och motgångar. Ekonomiska problem kan också försämra nära relationer, vilket ytterligare kan förstärka känslan av ensamhet och psykisk ohälsa.
Det är vår när Mattias kommer ut från behandlingshemmet. Han är rädd, för nu måste han möta sina problem och ta tag i dem på riktigt. Han måste hitta nya sätt att hantera sin ångest än att spela. Och han ligger mer än 500 000 kronor back.
Då kommer jag tillbaka till alla problem och helvetet som jag har skapat. Och så till lägenheten som jag bodde i, som jag inte trivdes riktigt i. Det har varit så mycket som har hänt där och det var ångest i väggarna. Och jag ville inte riktigt tillbaka till den. Man vet ju alla minnen man haft när man har suttit och spelat och allt annat man har hållit på med. Så att...
Men mitt i allt det där mörka så finns det något fint också. För under den sista tiden på behandlingshemmet har Mattias börjat chatta med en tjej. Och nu ska de träffas.
Och jag följer pladask direkt då. Så att jag tror det var andra träffen så kände jag att det här är en riktig jävla pangbrud. Så att jag känner att ska jag börja på något nytt nu så måste jag liksom vara uppriktig och ärlig och starta om på en stabil grund. Så att jag satte mig ner en kväll, då mådde jag dåligt och var nervös och skulle breaka liksom vem jag är som person och vad hon ger sig in på med en för detta spelmissbrukare. Och jag trodde hon skulle lämna och sticka liksom, för vem vill ha en skuldsatt liten misslyckad sak som inte kan bidra med något.
Hon väljer att stå kvar. Och om månad senare flyttade Mattias in.
Är det du som sköter blommorna?
Jo, oh, ja. Matlagning och det mesta sånt. Jag är väldigt så händig, om man ska säga. Jag gillar att lära mig. Både med matlagning och med blommor och bil och allting.
Under de senaste åren har Mattias haft ett par återfall som lett till nya skulder. Men skulderna till kronofogden har han löst. Han har tur som har en mamma som tagit över lånen och han betalar av till henne. Den egna lönen går in på sambons konto för att minska risken för att Mattias ska åka dit igen. Här är de nu. 4 år har gått sedan Mattias kom ut från behandlingshemmet. Lika länge har de levt ihop. Men trots att tiden går är det samtidigt som att den står stilla.
Alltså, mitt misstag jag har gjort blir jag drabbad av, även fast jag har lärt mig nu och liksom ändå försöker göra gott för mig så gott jag kan, så får jag ändå lida. Man ser inte ljuset i tunneln förrän tunneln kommer. Liksom. Och så känns det fortfarande idag. Jag är inte skuldfri idag. Visst, jag har en fantastisk sambo. Vi lever har det jättebra. Men det är fortfarande så här, vi står stilla i vår utveckling och vi kommer ingen vart, och det har varit så.
Livet är liksom satt på paus. Pengarna försvinner i gamla skulder. Resten går till mat och räkningar. Det blir ingenting över. Och den eviga snurren, jobbet, räkningarna och lånen gör att Mattias känner att vännerna springer ifrån honom.
Jag har en vän från barndomen som vi har varit med nära. De köpte sin lägenhet för något år sedan nu. De har skaffat barn för 2 år sedan. De letar hus. Och där, liksom, där hade jag varit idag om det här inte hade... spelmissbruket hade börjat när jag var i Åby. Vi kunde haft ett barn idag, jag och min sambo, som vi båda vill. Allt det där går ju liksom, det försvinner ju. För att det, ska jag skaffa barn, det är mitt ansvar. Jag väljer att ta in det här barnet i liksom livet. Och jag vill kunna ge den all kärlek och liksom, bra förutsättningar. Och kan jag inte det, då kommer jag inte skaffa barn. Sen säger inte jag att allt ska vara perfekt, för det är det inte i livet. Men det måste ändå finnas en stabil grund. Och den har vi inte riktigt än.
Men känner du att det är ditt fel?
Ja, oja. Det är enbart mitt fel. Det är liksom... Hade jag haft en stabil lön idag och inga skulder och inte haft det på 4 år, då kan man spara rätt mycket pengar. Speciellt med när vi har min sambo har väldigt bra att jobba med och tjäna bra. Så att, det är enbart mitt fel.
Men hur är det då? Att bära den skulden?
Det är jobbigt. Det är jobbigt. Det är det som får mig att ta återfall, till exempel. Med den ångesten och lite annat. Så att, det är det som sabbar en idag för mig, att det hantar mig liksom. Och man blir bara mer ledsen och besviken på sig själv och slår på sig själv för att man lyckas ta ett återfall när man inte ska liksom. Det är även svårt för mig att berätta för sambon, för att jag vet att vi fuckar över, att jag fuckar över framtiden liksom.
Mattias gör vad han kan för att hålla ångesten borta, eftersom det är den som triggar hans spelande. Han träffar en psykolog och i perioder har han spärrat sig själv på olika spelsajter. Men trots det tycker Mattias att det är för lätt att låna pengar idag. Och han menar att det har blivit så mycket lättare under de åren han har spelat.
Nu idag kan du liksom dra en swish eller för över pang, pang, pang. Och detsamma med uttaget, utan det kommer direkt så. Så det är väldigt mycket lättare att sätta in ut pengar och ta ut pengar idag än vad det var förut.
Idag vet Mattias att han har ett missbruk, att han kommer att leva med sjukdomen i resten av sitt liv och att han behöver hjälp för att hålla sig borta från spelandet. För även om han mår mycket bättre idag så gnager det mörka ständigt i honom. Det dåliga samvetet över att han har ställt till det för sig, sambon och framtiden. Och trots att han har kommit en lång bit på väg med sina avbetalningar kan det kännas otroligt hopplöst, säger han.
Att man inte ser ljuset i tunneln förrän den dagen jag tar betala och gör sista avbetalningen, då är det så här, fan jag är färdig. Men innan det, då är det samma. Det är samma summa varje månad som försvinner. Det är samma ekonomi och räkna på ekonomin och det är samma månad efter månad efter månad liksom.
Du får liksom ingen belöning eller?
Nej, ingenting liksom. Någon kan ju säga att ja, det är bra, men det är ju sällan någon bara, oh, vad bra att du betalade mamma den här månaden och inte spelade bort den. För ingen tänker så. Men för mig är det ju stort att betala av varje månad. Det är en stor grej liksom, så här, oh.
Gud, vilken balkong
ni
har.
Ja, läget är ju rätt bra, eller hur? Nej, man ska vara väldigt tacksam för läget vi har ändå. Men vi vill ju flytta ut på landet sen, utan vi vill ju ut och köpa hus lite utanför Norrköping, kanske. Så man får lite skog och gröna vidder och så. Inte för centralt.
Men det finns ett slut. Om Mattias undviker fler återfall har han betalat av pengarna om ett år drygt. Han säger att utan hjälp från sin sambo och mamma hade det aldrig gått. Mamman som tog över hans lån för att han skulle slippa räntekostnaderna. Och sambon som står för de största utgifterna i deras gemensamma liv. Mattias har ungefär 150 000 kvar på lånet idag.
Förhoppningsvis så blir jag klar i början av nästa år. Om det går, planen går som det ska. Så början av 2026 där.
Och vad händer då?
Buffert. Bygga upp buffert fort som fan så att vi kan skaffa barn. Det är väl målet.
Lån och skulder är idag en mycket mer självklar del av de ungas vardag än vad det varit för tidigare generationer. Förutom lättheten att köpa på avbetalning och ta snabblån utan säkerhet är många unga också tvungna att låna flera miljoner för att skaffa egen bostad. I kommande avsnitt berättar vi hur det riskerar att bli en långt sämre affär för dem än för deras föräldrar. När det gäller problemen med överskuldsättning har de diskuterats under många år och det har gjorts vissa saker för att åtgärda dem. I år sänktes till exempel den ränta snabblånebolagen får ta ut från 40% till 20%.
Det är ett steg i rätt riktning, men 20% är fortfarande alldeles för högt. Jag kan inte se några skäl till att det ska vara så högt som 20%. Men om man bara ska betrakta det som en ren ändring från vad var det innan till vad är det nu, så är det naturligtvis positivt. Och jag tror kanske att det kan få bort vissa av de mest, låt säga, oseriösa aktörerna från marknaden.
Forskaren Tobias Davidsson anser att ett steg på vägen är att inrätta ett skuldregister så att långivare kan se om någon som ansöker om snabblån har många tidigare lån, även om de inte hamnat hos kronofogden.
Det tror vi ändå hade varit positivt, även för att det absolut inte hade varit tillräckligt.
Men han tror att det krävs mer grundläggande förändringar. Dels att få bort snabbheten och enkelheten kring blankolån och konsumtionslån. Han anser också att det behöver bli mer riskfyllt för bolagen att bevilja dåliga lån. Han pekar på att det idag finns många snabblånebolag som aktivt letar efter kunder som har ekonomiska problem. Om man till exempel googlar låna pengar med betalningsanmärkning kommer upp flera sponsrade länkar från snabblånebolag.
Utifrån ett kreditgivarperspektiv så är det inte särskilt riskfyllt i Sverige att ge ut dåliga lån, så att säga, eftersom vi har en kronofogdemyndighet som driver in dem. Och det här tänker jag är kontraintuitivt för alla människor, att det kan vara på det här sättet att kreditgivare till och med söker upp människor som man vet har svårt att betala tillbaka och tänker att det är de mest lämpliga att låna ut pengar till. Det är någonting som är perverst i ett sådant system. Och det här tror jag kan påverka liksom tilliten i samhället.
Vi har frågat Swedbank och Nordea om blankolånen de beviljade Mattias. Swedbank svarar att de inte kommenterar enskilda fall. Nordea säger att Mattias låneansökan handlades av två rådgivare och som en del av detta inhämtades en kreditupplysning från UC för att bland annat kontrollera inkomster och eventuella skulder.
I nästa avsnitt.
Dante skildrar ju helvetet som bestående av 9 cirklar där den nedersta cirkeln är den värsta, där de värsta förbrytarna befinner sig. Och strax ovanför, i den 8:e cirkeln, så finner man ockrarna.
Om hur man sett på lån och skulder historiskt och vad som drog igång den svenska lånekarusellen på 80-talet.
Vi som har gjort den här serien heter Anna Berg och Erik Jardén. Producent Anna Iversen, tekniker Daniel Högberg. Skuldsamhället görs av SMT.
Så här kan det låta när lyssnarna hör av sig till programmet Allvarligt talat.
Jag har en fråga. Kan man förlåta någon som inte bett om förlåtelse?
Jag undrar hur man ska göra för att tycka att det är kul att gå till jobbet. Det enklaste svaret är byt jobb. Men det har jag redan testat och det funkade inte. Så hur ska jag göra för att det ska kännas kul att gå till jobbet?
Och så här kan det låta när författarna Majgull Axelsson och André Walden ger sina svar.
Det säger sig självt att man kan förlåta någon som inte har bett om förlåtelse. Ingen kan ju veta vad som pågår inom dig. Det du tänker och känner är ju bara ditt. Du har ingen skyldighet att redovisa det för någon. Alltså kan du mycket väl förlåta den som på det ena eller det andra sättet har gjort dig illa.
Kanske blir vi lyckligare om vi bara finner oss i att det är ganska tråkigt att jobba och riktar sökandet efter lycka mot skarvarna mellan arbetspassen. Ett lunch med en älskad vän, lösa ett korsord på bussen hem, baka en sockerkaka och äta den framför tvn.
Vad går du att fundera på som du har svårt att få svar på någon annanstans? Maila till oss på redaktionen allvarligt talat i ett ord @sverigesradio.se. Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
typ av frågor får sina svar alldeles strax när vi sänder senaste avsnittet av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Då blir det en frågepodd med Cecilia Udén och Johan Mattias Sommarström och såklart också med Olle Wiberg efter det här tipset.
P1-dokumentär.
Idag klockan 12.33 så inkom larm till polis och SOS med anledning av en förmodad skottlossning på en skola.
Här är mitt klassrum. Det jag var.
Oh my god, det var skjutning! Folk gråter! Oh my god, det var skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma. Läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska i Örebro.
När jag ligger och gosar med mina barn på morgonen och ligger och pratar med dem om deras dag, då finns ju inte det här en liten stund.
Ett tiotal personer dödades idag i en skolskjutning i Örebro i vad som beskrivs som den värsta massskjutningen.
P1-dokumentär i appen Sveriges Radio Play.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
I P1 nu, radiokorrespondenterna Mellanöstern. Programledare är Olle Wiberg.
I det här avsnittet svarar Cecilia Udén och Johan Mattias Sommarström på era frågor. Vilken är den vanligaste frågan ni får?
Den vanligaste frågan jag får är: varför ljuger du? Och det handlar då om båda sidor. Den ena tycker att jag är Hamas-förespråkare. Den andra tycker att jag stödjer folkmord och har blod på mina händer.
Ja, det var ju ett bra svar av Cecilia. Det är en ganska populär fråga, höll jag på att säga, som trillar in i inkorgen rätt ofta. Men jag får också frågan ofta: varför säger ni inte folkmord? När ska ni åka till Gaza? Och så får jag också frågor om hur Amin, en kille som jag har skrivit mycket om, hur han mår.
Den vanligaste frågan som jag ser, den är liksom sprungen ur ren frustration. Hur kan det här få fortsätta? Varför gör ingen något och sådär? Det får ni också ju säga.
Absolut.
Ja. Mm. Desto fler konkreta frågor har vi fått från er lyssnare inför det här avsnittet. Ett renodlat lyssnarfrågeavsnitt när vi spelar in den 10 juni. Efter 20 månader av krig, blockader och hungersnöd i Gaza. Vi undrade om ni hade några frågor och det hade ni definitivt i Sveriges Radio Play där ni skrivit om. Vi ska försöka hinna med så många som möjligt. Vi går direkt på det som ni redan båda två faktiskt har benämnt och som de allra flesta frågar om. Det kretsar kring begreppet folkmord. Mycket handlar om den termen. Innan vi kommer in på de här frågorna så undrar jag hur ni ser på vilken roll det här begreppet spelar nu.
Det är klart att det är viktigt i världspolitiska sammanhang. Det är viktigt hur politiker, regeringsföreträdare, USA, EU och så vidare använder begreppet folkmord eller hur de klassar det som sker i Gaza. För oss som reportrar tycker jag inte att det är lika viktigt. Vi berättar vad som händer i Gaza med hjälp av de ögonvittnen vi har. Vi kommer ju inte dit. Det här är det första krig jag någonsin har bevakat. Den första situationen i hela min journalistkarriär där jag inte får vara på plats för att berätta det jag ska berätta om.
Och varför åker ni inte till Gaza var ju en av de där vanliga frågorna som du får faktiskt, Joma.
Ja, vi kan väl ta den innan vi går in på mer om folkmord, misstänker jag. Vi får ju inte komma in i Gaza. Israel har förbjudit alla utländska journalister eller alla journalister överhuvudtaget att komma in. Det pågår rättsprocesser i Israel där internationella mediekåren har liksom inför domstol krävt att Israel ska ändra det här, vilket de inte har gjort. Den enda chansen att komma in i Gaza är inbäddad med den israeliska militären. Men då är censuren mycket strikt. Militären talar om vilka områden du får rikta din kamera åt. De kräver också att få granska materialet som ska publiceras och du kan inte intervjua några människor där.
Tillbaka till det här med folkmordsbegreppet då. Cecilia, du sa att som reporter kanske det inte är väldigt viktigt att kunna använda sig av begreppet, men flera lyssnare frågar ju faktiskt det här specifikt. Varför säger ni inte att det är ett folkmord som pågår? Varför kallar ni aldrig det Israel gör för ett folkmord när underlaget finns? Vad är svaret på den frågan?
Svaret är att det inte är vår roll att bedöma om det är ett folkmord eller inte. Nu låter vi som svenska politiker som säger att det här är upp till en domstol, men så är det faktiskt. Sen finns det väldigt många som anser att det finns belägg för att det här är ett folkmord. Och en av dem som jag har följt under flera år, det är förintelsehistorikern Amos Goldberg som har konstaterat. Han är professor på Hebreiska universitetet i Jerusalem och han menar att jo, men det här är ett folkmord. Och många israeler kan inte se detta, för det ser inte ut som Auschwitz eller Treblinka, men där fanns en intention. Det finns bevis för att Israel har förstört hela bostadsområden och dödat 300 civila för att komma åt en Hamas-ledare. Det är ett tecken, och också de uttalanden som gjordes mycket tidigt om att vi ska svälta ut, vi ska inte tillåta vatten och mat. Det finns inga oskyldiga i Gaza, som flera israeliska politiker har sagt, även presidenten Isaac Herzog. Vi kommer att genomföra en andra Nakba, har man också sagt.
Och det kopplas det här, till det du sa om intention då?
Det här kopplas till intention. Även om det är svårt att bevisa intention byggt på den här typen av uttalanden. Men det finns alltså framstående holocausthistoriker som anser att detta är folkmord.
Den här mannen är ju en tung röst, men hur delad eller överens är forskarkåren inom den här frågan just nu då?
Det finns ju många internationella experter på just internationell lag som menar att om det finns ett antal fyrkanter som man då kan bocka i som talar om vad som är ett folkmord, så är alla de här rutorna ibockade just nu. De rösterna hör man ständigt och mer. Men för att det ska kunna kallas rent juridiskt ett folkmord så krävs en ordentlig utredning. Och jag vet inte riktigt heller om det är våran uppgift att säga just ordet folkmord. Det har också blivit ett väldigt giftigt ord som används även i andra konflikter som inte är av den här karaktären och som har varit, ska vi kalla det för, lindrigare. Men det man då har tagit till ordet folkmord för att få världen att lyssna.
För en sak är ju precis som du säger, det juridiska. Det pågår ju en process i Nederländska Haag kring den här specifika frågan. Men sen handlar det också lite grann, tänker jag, om ordets betydelse i någon slags allmänt medvetande.
Ja, men här, alltså det är ju inte så att vi värjer för att använda ord eller för att låta ordet folkmord höras i Sveriges Radio. Det är ju verkligen inte det. Ordet folkmord hörs i Sveriges Radio. Andra människor beskriver det här som ett folkmord. Vi frågar professorer vad de anser. Anser ni att det är ett folkmord? Vi frågar politiker om de anser att det är ett folkmord. Men vi säger inte själva att det.
Mm. Ja, språket är ju levande och hur människor använder ett ord kan man ju inte styra. Men i folkmordskonventionen finns också formuleringar om skyldighet att agera. Om ett folkmord misstänks pågå, det duger liksom inte att världssamfundet säger att vi visste inte någonting om det här när man sen utreder här efterhand. Man måste agera om man misstänker att någonting pågår. Det är väl i det där som den här debatten framförallt blir tydlig och ordet blir viktigt ändå.
Ja, och där kan man ju se hur den senaste tiden, de senaste veckorna, hur fler och fler världsledare, även svenska politiker, har höjt tonen, som man brukar kalla det, gentemot Israel och krävt att människor i Gaza inte ska behöva svälta och inte ska behöva skjutas till döds när de går och hämtar matkartonger. Och den här svängningen i västvärldens opinion, den har ju hela tiden funnits i globala syd, har man kallat det här för folkmord, man har fördömt Israel. Men den omsvängning som nu har skett kanske handlar just om att man inte vill bli dömd av framtiden för att man inte sa ifrån.
För det är ju en sak hur man uttrycker sig, en annan sak hur man agerar. Hela poängen med den här folkmordskonventionen är ju att förhindra och förebygga. Och hur ska det då gå till om man hänvisar till en domstolsprocess som kanske tar flera år?
Fast det här, här måste vi ju säga, du var ju inne på en intressant terminologi tidigare här. Nämligen misstänkt folkmord. Och då är man också skyldig att försöka förhindra det.
Mm.
Och då kan man ju inte invänta en domstolsprocess som tar 3, 4, ibland kanske 10 år.
Mm.
Problemet här är ju, vem är det som ska agera? FN har inte något mandat att sätta kraft bakom sina ord, bakom fördömanden, när FNs generalsekreterare säger det är helt oacceptabelt att hungriga människor ska bli ihjälskjutna bara för att de försöker få en matkartong, så har inte FN någonting att sätta bakom de här orden. Och vad ska hända? Vi frågar oss hela tiden, varför kan inte världssamfundet se till att maten kommer in i Gaza? Israel blockerar. Israel använder GHF, denna tveksamma Gaza Humanitarian Foundation, som inte har lyckats leverera mat på det sätt som är acceptabelt av FN och människorättsorganisationer och hela biståndsvärlden, för att man inte finns på alla platser. De har 4 matdistributionsställen medan det tidigare fanns 400. Och människor har blivit ihjälskjutna. Men här har ju inte världssamfundet någon kraft att säga nu ska maten in. De här lastbilarna ska rulla in i Gaza. Det mandatet finns inte, det tvånget finns inte.
Men FN består ju av länder och definitivt också USA. Skulle situationen ändras om USA började prata om ett misstänkt folkmord till exempel?
Sannolikt ja. USA har lagt in sitt veto mot vapenvila i Gaza. Och skulle USA säga nu ska de här lastbilarna in, då kommer de nog in.
Det här med ordval är ju alltid viktigt. Flera lyssnare har också frågor kring användandet av begreppet krig faktiskt. Till exempel den här frågan, varför kallar vi masslakten, som den här lyssnaren kallar det, av instängda människor i Gaza för ett krig? Har Hamas ett flygvapen, en flotta? De har gevär och hemmabyggda raketer, kan åstadkomma terrorattacker, men de är knappast en krigsmakt. Vad tycker ni?
Men det är klart att det är svårt att definiera det som sker idag som ett krig. Men man kan säga att det Hamas gjorde den 7 oktober, denna vidriga massaker på människor i kibbutzer i södra Israel, var en krigshandling. Hamas har inte, även om Gaza är ockuperat, även om det finns en motståndsrörelse mot ockupationen, så har man inte rätt att genomföra en massaker enligt alla konventioner, enligt Genèvekonventionen. Det var en krigshandling. Och Israel har svarat med en krigshandling. Sen har detta utvecklats på ett sätt som gör att många människor studsar inför begreppet krig, eftersom, precis som du sa, Hamas inte har ett flygvapen och flotta och så vidare. Men det var 2 krigshandlingar som startade konflikten. Mm.
Begreppet krig då, finns det något annat som ni har börjat överväga som ett bättre liksom övergripande begrepp för det som pågår just nu? Kriget i Gaza är ju den absolut vanligaste inringande formuleringen om det som pågår.
Ja, men samtidigt så vet ju alla vad vi talar om vi talar om kriget i Gaza. Israel är ju överlägset när det gäller numerär, de är överlägset när det gäller utrustning, när det gäller teknik. I våldshandlingar också, det pågår vissa strider. Alltså Hamas har fotsoldater med automatvapen, raketgevär, inte så mycket tyngre än så, som de då möter dessa israeliska styrkor med på olika håll runt om i Gaza. Så att det är inte jämförbara förhållanden, men det pågår ju ändå strider.
Ja, för där nämner du ett annat sånt begrepp som är återkommande också, strider. Vad betyder det i det här fallet? Nu har du nämnt raketattacker och så vidare, men på marken, vad sker där?
Men det är ju strider, och israeliska soldater dör varje vecka i stort sett. Det är väl 800 eller fler soldater som har dött i detta krig, i strider. Och det är bakhåll, det är att de går in i byggnader som är minerade. Det är också att de blir skjutna av Hamas krigare.
Vad finns kvar av Hamas? Är en annan lyssnarfråga lite på samma tema.
Ja, inte är det ledarskiktet i Gaza i alla fall, för de är utraderade. Men det kom uppgifter för någon månad sedan här om att Hamas hade lyckats rekrytera ungefär lika många fotsoldater som de förlorat i kriget. Så att på marken finns det ändå ett helt gäng militanta, liksom beväpnade militanta kvar, även om de då inte har samma utbildning, de har inte samma betydelse i Hamas hierarki som de som har dödats haft.
Mm. Vi har ju också sett hur Hamas milismän med nästan välstrukna kamouflageuniformer och täckta ansikten med luvor har eskorterat gisslan och uppträtt med gisslan på scener när gisslan har frigivits. Och där har man ju sett från israelisk sida med skräck på denna styrkeuppvisning och den förnedring som gisslan har utsatts för. Där har vi också sett hundratals milismän beväpnade runt gisslan under dessa frigivningsceremonier.
Vi återvänder till Hamas med ett par frågor. Någon undrar, stämmer det att Hamas soldater har gott om mat samtidigt som befolkningen i Gaza svälter?
Det kan man nog utgå ifrån. Och vi vet genom ögonvittnen som vi har talat med i Gaza att Hamas har lagt beslag på hjälpsändningar och sålt vidare, tjänat pengar på det och lagt beslag på mat som man kanske förvarar i sina tunnlar. De Hamas milismän som vi har sett i välstrukna uniformer, de har inte sett undernärda ut.
Jag läser en annan fråga. Vad är er bild av Hamas verksamhet och inflytande över palestinier nu? Vilka är det som styr på gatorna?
På gatorna just nu är det svårt för Hamas att styra eftersom de blir måltavlor för israeliska drönare till exempel. Men det är klart att det finns ett civilt styre, det finns ett inrikesdepartement, det finns hälsodepartementet som är Hamas kontrollerat, det finns en civil polisstyrka, men de vågar inte visa sig öppet nu. Det gjorde de under vapenvilan. Då såg vi både milismän och civila blåklädda poliser på gatorna. Men när man pratar med människor i Gaza, jag har ställt frågan flera gånger till flera av dem som jag känner i Gaza, när de har uttryckt en oro för att öppet uttrycka kritik mot Hamas, då har jag sagt, men du tror väl ändå inte att Hamas kommer att finnas kvar efter det här kriget? Och då svarar flera av dem, jo, tyvärr. Den struktur Hamas har i Gaza, den går inte att krossa så lätt som Israel tror. Och det handlar ju om en ideologi, det handlar om ett stöd som visserligen har minskat i Gaza. Vi har ju sett demonstrationer, omfattande demonstrationer mot Hamas med enormt modiga människor som har blivit hotade, i vissa fall också dödade för att de har höjt rösten mot Hamas. Men Hamas finns kvar.
När det gäller andra grupper på Gazaremsan, vad finns det för grupper som har inflytande?
Alltså det finns ju inga stora grupper som har inflytande. Man har talat förut om islamiska jihad till exempel, men de har inget stort inflytande, samarbetar mycket med Hamas. Men däremot finns det ju då, vad ska vi mer kalla dem för, kriminella nätverk. Klanbaserade kriminella nätverk som har blivit uppmärksammade inte minst på slutet i israeliska medier, när faktiskt Benjamin Netanyahu erkände häromdagen, eller häromveckan var det väl kanske, att man faktiskt levererat vapen, att man har väpnat dessa grupper som en motvikt till Hamas, på samma sätt som man en gång i tiden stöttade Hamas som en motvikt mot PLO.
Mm. Vi ska komma in på det här, men berätta mer om den här gruppen som har blivit mest känd nu. Netanyahu har alltså gått ut med ett väldigt uppmärksammat uttalande om att han stöttar en specifik grupp med vapen i Gaza. Vad handlar det om?
Gruppen heter Abu Shabab och består framförallt av en klan från Rafah i södra Gaza. Men det sägs också att i Abu Shabab så ingår salafister och mycket mer radikala islamister än Hamas. Och framförallt då kriminella som har plundrat matsändningar tidigare, och det finns ganska många palestinska vittnesmål kring detta som säger att ja visst, Hamas har plundrat matsändningar, men det har också Abu Shabab gjort, och de har varit mycket mer våldsamma. Och nu finns det också palestinska vittnesmål som menar att Abu Shabab har varit delaktiga i dödsskjutningarna kring matdistributionscentralerna nu när över 100 människor har skjutits ihjäl när de har väntat på eller trängts för att komma fram till matkartonger. Och där har väldigt många palestinier sagt att det är Israel som ligger bakom dödsskjutningarna. Israel har också svarat med att ja, vi sköt varningsskott och sen sköt vi mot dem som började närma sig våra styrkor på ett hotfullt sätt, misstänkta. Men man har förnekat att man har gjort sig skyldig till massskjutningar. Däremot så har då Abu Shabab tydligen varit med i dessa skjutningar. Allt det här är ju väldigt svårt att verifiera eftersom vi inte är på plats. Eftersom också de här, vissa av de här dödsskjutningarna har skett före gryningen. Alltså klockan 3 och 4 på morgonen när solen inte har gått upp i Gaza.
Det låter ju väldigt kontroversiellt att understödja kriminella grupperingar ändå. Alltså hur motiverar Netanyahu det här? Jag såg att han bara ställde frågan, vad är det för fel med det här i något uttalande?
Ja, han sa att alla som är emot Hamas är bra krafter ungefär. Vi använder många olika metoder att komma åt Hamas. Och det här är en av dem. Men anledningen till att han överhuvudtaget uttalade sig, det var att Avigdor Lieberman, en av hans konkurrenter i Israel, den gamle ryske politikern som var väldigt, ja, som har varit minister också i Netanyahus regeringen, försvarsminister, han har nu vänt sig mot Netanyahu och han avslöjade att det var på det här sättet. Då var Netanyahu tvungen att kommentera det hela och var också upprörd över att Avigdor Lieberman hade avslöjat att Israel samarbetar med Abu Shabab.
Det kom inte från premiärministern själv från början, kan man säga.
Nej, det gjorde det inte.
Något som är lite intressant med det här, det är att som Cecilia säger, det är svårt att verkligen få saker och ting bekräftade. Men av de uppgifter som finns, både från israeliskt håll och palestinskt håll, är att Abu Shabab har någon slags frikort för sin verksamhet. Dels att de ska ha egna lager som alltså med förnödenheter som inte attackeras i Rafah, som annars är en stad som är fullständigt förintad och jämnad med marken, och att de beväpnade ska kunna röra sig väldigt nära de israeliska styrkorna, vilket egentligen hade varit omöjligt för vilken annan palestinier som helst. Kommer man beväpnad och närma sig israelisk militär så skjuts man i Gaza, men inte de här då, enligt de uppgifter som finns.
Och inte bara väldigt nära, utan i samarbete med finns det ju uppgifter om.
Man sätter en boll i rullning som man inte vet vart den tar vägen framöver, handlar om. En annan fråga konkret, vad är status på gisslan just nu när vi pratar?
Det är jättesvårt att veta. De uppgifter vi får gör gällande att omkring 20 stycken som har kidnappats fortfarande är vid liv. Man får anta att de inte är vid särskilt god hälsa. De senaste som släppts har inte mått särskilt bra, varken fysiskt eller psykiskt. Men de senaste uppgifterna omkring 20 stycken ska leva.
Av 56 som är kvar i Gaza ungefär, eller 59, det är lite olika uppgifter. Men alltså majoriteten är inte vid liv, men där vill man ju ha hem kvarlevorna för att kunna begrava dem i Israel.
En annan fråga som anknyter lite grann till gisslans situation är den här. Debattörer säger att kriget kan ta slut imorgon, bara Hamas släpper gisslan. Men är det inte tvärtom? Om gisslan hade släppts hade inte Israel kunnat gå på ännu hårdare då. Jag hyser inga sympatier för Hamas övergrepp, men påståendet att kriget skulle ta slut bara för att gisslan släpps måste väl vara sakligt fel i den som frågar.
Jag får den frågan ganska ofta i min mailkorg. Jag tror att Cecilia också får den ganska ofta. Varför släpper inte bara Hamas gisslan så kriget tar slut? Nej, det är inte så enkelt, för att Israel ställde upp flera krigsmål i början här. Det var dels att gisslan skulle hem, men det var också att utrota eller förinta Hamas förmåga att styra Gazaremsan, och där är de ju inte riktigt än. Och sen har vi då hört, inte minst på senare tid, uttalanden från israeliska politiker i regeringen om att kanske inte gisslan egentligen är den viktigaste prioriteringen längre. Och det här är det ju stora ramaskri om naturligtvis i Israel, där gisslan har blivit ett med folksjälen på väldigt många sätt. Men nu hör man israeliska politiker som inte bara hintar utan faktiskt säger det rakt ut att gisslan är inte det viktigaste. Det viktigaste är att utrota Hamas och att återockupera, återerövra Gazaremsan.
Vi är klara nu för idag med lyssnarnas frågor. Vad har ni för frågor som gnager hos er?
Ja, alltså, när ska det bli fred är ju en fråga som gnager hela tiden, men också när vi får komma in och berätta och se på riktigt vad som pågår och inte sitta på våra månlandskap och titta ner på det krossade.
Egentligen hos mig är det nog frågan om Sami, vår Sveriges Radios medarbetare i Gaza, han och hans familj, och hur jag överhuvudtaget ska klara av att veta att han inte kommer ut ur Gaza. Jag menar, så har det varit under hela tiden, och jag tycker att det här är en fruktansvärd plåga. Att kontakta honom och be honom göra jobb samtidigt som jag är fullkomligt maktlös när det gäller att hjälpa honom att komma därifrån.
Radiokorrespondenterna Mellanöstern med Cecilia Udén och Johan Mattias Sommarström. Tack för alla frågor som ni lyssnare har ställt till oss i Sveriges Radio Play. Olle Wiberg heter jag, Alexandra Sandels var producent och Leonardo Velander skötte tekniken.
Och vi får nyheter, klockan är 3.
I Los Angeles i USA har borgmästaren Karen Bass alldeles nyss utlyst ett utegångsförbud i centrala Los Angeles under natten. Samtidigt säger hon att det är ett begränsat område som berörs, inte hela staden.
Some of the imagery of the protests and the violence gives the appearance as though this is a citywide crisis and it is not.
Utegångsförbudet väntas gälla flera nätter. I Island höjer kommunerna i huvudstadsregionen beredskapen för att möta hotet från vulkaner och jordbävningar. En ny rapport pekar ut riskerna. Jon Vidar Mattiasson är chef för räddningstjänsten i Reykjaviksområdet.
Det kan komma lava, det kan vara jordbävningar, det kan vara gräsbränder. Vi måste förbereda oss. Det är ingen grej som vi kan säga till, nej, det kommer inte påverka oss. Vi måste vara klara om något händer.
Evakueringen av hamnstaden Grindavik i slutet av 2023, då nästan 4 000 människor tvingades bort från sina hem, har påskyndat beredskapsarbetet för huvudstaden. Med massevakueringar som en del, säger Jon Vidar Mattiasson.
Och man måste styra den utrymningen, evakueringen, på grund av att det är inte många kommuner som kan ta emot flera tusental eller 10 000, 20 000, den storleken.
Carina Holmberg i Reykjavik.
I Argentina har högsta domstolen där slagit fast fängelsedomen mot den tidigare presidenten Cristina Fernández de Kirchner. Kirchner ska enligt domen ha sett till att pengar från infrastruktursatsningar gått till nära vänner. Hon nekar till brott och menar att det handlar om politisk förföljelse. Men i och med högsta domstolens beslut så står domen på 6 års fängelse fast. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
En fullmatad kulturtimme väntar. Men först, ett lyssningstips.
Ungern förbjuder Pridefestivalen i Budapest och upprördheten är stor bland EU:s medlemsländer, parlamentariker och inom kommissionen.
Orbáns regering mår bra av att ha den här ständiga konflikten.
Men Ursula von der Leyen vill inte reta Viktor Orbán för mycket. Varför måste EU tassa på tå?
Folkkonsultationer.
Lyssna på det senaste avsnittet av Europapodden med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Du lyssnar på tisdagens P1-kultur med mig, Saman Bahtiari. 2016 slog artisten Cherry igenom med den hyllade och prisbelönade skivan Cherryhan och skrev in sig i historien som en av de stora svenska R&B-stjärnorna. Sedan dess har hon samarbetat med stora svenska och internationella artister och hittat till fans och haft spelningar över hela världen, trots att hon i huvudsak sjunger på svenska. Och nu, när hon ska fira 10 år som artist, så gör hon det med sitt femte album, Iftin.
stänger av mobilen, musiken och känslorna. Jag scrollar och ser på en undergång. Glömmer bort, vill inte känna något just nu. För vi skiftar emellan tidslinjer med falsk frihet. Men min heder är trogen och bunden till 1%. Om jag måste rädda mig själv.
Låten Le från artisten Cherries nya album If Teen. Och i vår studio i Stockholm så sitter hon själv. Välkommen till P1 Kultur, Cherry.
Tack snälla.
Det här är en skiva som handlar om bland annat att le på låtsas, som vi hörde nyss, och att välkomna motgångar och hitta en balans i ljuset, eller If Teen som det heter på somaliska. Mm. Varför har du varit så intresserad av dualiteter den här gången?
Alltså, jag tror inte det är någonting som var liksom förutbestämt. Oftast när jag gör skivor på det här sättet så skapar jag bara musiken. Och liksom, man känner av direkt när man har gjort en bra låt som platsar på en skiva som man ska göra. Även fast man gör typ 100 stycken för att komma dit. Och så låter man musiken liksom bestämma vad berättelsen blir.
Hur känner man av det där?
Alltså jag tror att det, för mig i alla fall, så handlar det mycket om att bara inte liksom tänka på vad man tror andra vill lyssna på eller vad man tror att man vill säga, utan bara verkligen låta sig själv prata från en ärlig plats och låta musiken skriva sig själv. Många av de här låtarna, du vet, jag har inte tänkt att det ska betyda någonting, och speciellt inte liksom i hela albumets helhet, utan jag tror att det är bara så här, man måste bara gå på äkta känslor och typ så här intuition.
Du har ju haft en ganska händelserik period nu den senaste tiden. Du åkte ut på en turné i maj, en drömturné. Kan du berätta om den? Vart åkte du?
Jag var och turnerade i Etiopien och Zimbabwe. Så det var min första liksom mini-Afrika-turné. Och det är någonting liksom jag har drömt om att göra i flera år. Det är liksom ett mål jag har velat bocka av, i och med att jag har fått liksom spela så mycket utomlands. Och fast jag inte hade gjort det i Afrika än. Så ja, jag var i Afrika.
Hur var det då när drömmen blev sann?
Det var magiskt och liksom så här, riktigt bra start för mig på så här, vad ska man säga, den här perioden av liksom musiksläpp och turné säsong, eller man ska säga, och bara komma hem med den här energin man har tagit med sig därifrån innan man ska släppa en skiva är verkligen obeskrivligt.
I pressmaterialet så står det att den här turnén var en symbol för ditt återvändande, inte bara till dina rötter utan också till kärnan av din konstnärliga själ. Och det där sista gjorde mig nyfiken, hade du tappat bort den?
Nej, absolut inte. Grejen är att så här, just när det kommer till vem jag är som artist, alltså just kärnan av det, det är väldigt liksom inspirerat utav många olika delar av världen. Jag är ju en, liksom, jag har somalisk härkomst, men jag har också gjort jättemycket här i Skandinavien redan, vilket jag, och jag gör musik på svenska, så den delen av kärnan finns kvar. Och jag gör R&B-musik, så det, svart amerikansk musik betyder jättemycket för min konst, och det är liksom den genren jag älskar och gör. Så där har jag också varit jättemycket och spelat, men Afrika hade jag inte liksom, jag har inte fått ta del av den delen av min kärna, om man säger så.
Vi ska lyssna på en av dina stora inspirationer till musiken.
Du är lika marini, men se på dig gamla även,
låten heter Habiba. Du sjunger på somaliska här. Kan du berätta vad du sjunger om?
Yes, somaliska är typ så här världens svåraste språk att liksom översätta.
Det är väldigt poetiskt språk.
Det är väldigt det är, Somalia kallas ju för the land of thousand poets. Så det är liksom språk som är grundat i poesi och ordspråk. Så låtens, alltså text är väldigt betydelsefull, och jag tror att den har att göra med ens liksom inre kamp och typ strävan efter bättre. Men för mig så har den också ett djupare mening, för att det var en låt som min moster sjöng. Hon var artist och hon gick bort för några år sedan. Så det här är en låt jag hade med på skivan. Då är det cover av en av hennes låtar för att liksom hylla henne.
Hur var det att ta sig an en av din mosters låtar? Och hon som trodde på dig var en av de första som trodde på dig. Mm. Och liksom göra den här hyllningen.
Mm. Det var liksom en magisk process. Det var lite samma sak här. Jag bara gick igenom hennes gamla skivor, hittade en som... jag visste att jag letade efter den här låten dock, för hon brukade sjunga den till mig när jag var liten. Mm. Så jag och Morpiano producerade och la ihop det här på en halv dag. Det är ganska så lätt, för att det är någonting man känner igen, man har växt upp med. Men också, som sagt, så här, man försöker sjunga från en verkligen så här genuin plats. Och jag känner mig stolt över att ha kunnat hedra henne på det här sättet.
Du sjöng ju på somaliska här, och ofta så hör vi dig sjunga på svenska, och då bland annat i låten Sacred på Iftin så sjunger du på engelska. Hur påverkar det språk du sjunger på din röst?
Alltså, jag skulle säga det.